Podplay.
Varmt välkomna ska ni vara till Röda rummet, som idag befinner sig här på bokmässan By Night. Det här är en livepodd. Vi spelar alltså in det här samtalet och det kommer sändas imorgon som podd. Med mig idag så har jag Jonas Asenkemiri som är här för att prata om sin bok Systrarna. Jonas, första gången jag träffade dig så var jag 15 år. Du var på min högstadieskola och stod i den här liksom fiskluktande matsalen och pratade om ett öga rött. Efteråt så gick jag hem och skrev ett mejl. Jag gick in på min Hotmail och skrev: "Hej Jonas, ditt besök på min skola idag var grymt. Jag blev så fascinerad av allt du sa. Dina värderingar är verkligen fina. Jag undrar om du minns mig. Jag pepprade dig med en del frågor, är blond och satt ganska långt till vänster från ditt håll i publiken. Har skrivit en hel del tidigare, men nu vill jag bara skriva ännu mer. Vad hette författaren till Lolita nu igen? Vore grymt om du ville svara. Tack återigen, smiley. Kram, Flora." Då svarar du så här: "Hej Flora, tack för fina ord. Nabokov är det som har skrivit Lolita. Lycka till med skrivandet. Här är några skrivtips som jag precis gav till en annan läsare. Läs asmycket, både böcker som du älskar och böcker som du avskyr. Och försök formulera i text varför du hatar slash älskar dem. Läs högt för att testa texten. Läs skrivböcker för att lära sig reglerna. Släng skrivböckerna och testa att bryta reglerna. Lev väl, Jonas." Och nu sitter vi här.
Vilken tur, vad skönt det kändes att jag svarade. Bara så. Då svarade du: "Ditt jävla as." Fattar du inget? Nej, men alltså, ibland så är jag långsam på mejl. Men jag tänker att när jag träffar någon som vill skriva så känns det så himla viktigt att... Jag tror att jag ser mig själv i den personen också. Alltså när jag vill... Jag kommer ihåg innan, när jag var den personen som skrev det mejlet. Så.
Yeah.
Då så jobbade jag i en klädaffär på Grev Turegatan i Stockholm. Och så kom det in en författare som jag... blev så här lite, jag fick lite hög puls av att han kom in. Han heter Peter Kilgård. Han hade skrivit en fantastisk bok som heter Anvisningar till en far. Och den typ antitesen till den här, den kanske är som, jag tror att den kanske är 70 sidor lång, 80. Den är fantastisk, jättekort. Och då ville jag säga det till honom. Så först så liksom, men det kunde jag vågade inte. Så först så bara gick jag efter honom så här, och typ vek skjortor nära honom så här. Och sen precis när jag skulle gå så sa jag: "Du, jag vill bara säga, jag läser jättemycket böcker. Det är ganska sällan som jag tycker om böcker, men jag tycker jättemycket om din bok." Och så hade jag en bild av att han skulle titta på mig och bara: "Vad fan tror du? Jag är författare. Tror att jag skriver dåliga böcker, du?" Men han blev jätteglad. Och sen sa: "Tack, det här gjorde hela min dag." Och så gick han ut. Och sen kom han tillbaka lite senare med systemet, kasse. Och så sa han: nej, det gjorde inte hela min dag. Det gjorde hela min vecka." Och så trodde jag i en sekund att han skulle ge mig det som låg i systemet. Men det gjorde han inte. Han tog det och gick iväg. Såklart, för att han blev inte glad men inte så glad. Men jag kommer ihåg den här känslan att han befann sig i en annan sfär än jag. Jag hade aldrig träffat någon som hade skrivit en bok. Jag hade på mitt gymnasium en kille i en parallellklass vars pappa hade skrivit en bok. Och det var så nära jag var. Så det kändes... Alltså, det känns fantastiskt att sitta här och fira liksom 20 år. Den första boken kom för 20 år sedan.
Ja.
Det känns mäktigt.
Ja, det är verkligen mäktigt. Du är på någon slags bokturné nu, får man säga. Hur tycker du att det är generellt att liksom prata om ditt skrivande på det här sättet?
Jag tycker det är kul.
Du tycker det?
Ja, jag tycker att det är roligt. Jag tänker att alla böcker har känts olika lätta att prata om. Och den här känns som att den rymmer så mycket. Så att det känns som att jag kan hela tiden komma på nya saker och säga om den.
Just det.
Och så känns det som att jag har väntat på att skriva. Just den här känns det som att jag har väntat väldigt länge på att få skriva. Så att det känns som att jag träffade en läsare häromdagen som beskrev den här som en... vad sa han? Som en aorta. Alltså den här där allt blod flödar ifrån. Och jag tyckte att det var fint. Jag och min förläggare har någon grej om att vi säger så här... när vi håller på att prata om text så pratar vi ofta om mod och blod. Så här, är det, känns det läskigt att släppa ut det här i världen? Innehåller det blod? Känns det som att det är mod och blod har vi haft? Och där kändes det som att...
Vill man att det ska innehålla mod och
blod? Ja, det vill. Ja, det är en bra sak. Feghet och slem, det ska vi inte ha. Gott. Eller vad är motsatsen till blod? Ja, vi ska ha, det ska vara mod och blod. Och sen så, varenda sak som skrivs är ju liksom... Det vet ju du också som skriver, att så här, varenda gång måste vi hitta på reglerna för just den här boken eller just det här projektet. Och vid den här boken så kändes det som att jag behövde följa tre systrar över 35 år för att förstå deras liv.
Ja, precis. Systrarna är ett familjeepos som spänner från millennieskiftet till 2035. Vi följer en kille som heter Jonas Hassan Kemiri som bor i Drakenbergsområdet på Södermalm i Stockholm. Och hans grannar, systrarna Ina, Evelyn och Anastasia Mikkola. Perspektivet skiftar mellan den här Jonas och de här systrarna och ibland även till andra personer. Och på de här 723 sidorna så lär vi känna de här barnen som sen blir unga vuxna som sen blir i 40-årsåldern. Vi rör oss från Södermalm till västkusten, till Tunisien och till New York. Och tiden, den går snabbare och snabbare. Jonas, kan du berätta lite om dynamiken mellan de här tre systrarna?
Mm. Det är intressant att det är så intressant att observera hur man reagerar som person. Alltså så här, jag hör dig berätta om boken och sitter i mina egna tankar och hör dig säga. Och så säger du, den är 723 sidor. Då märker jag att jag bara... ler lite. Därför att jag tycker att det är så långt. Jag är så glad över att det är så långt. Och att den, jag hade någon idé om att jag ville... målbild i livet. Att jag någon gång ville skriva en bok som var liksom tjock nog att titeln fick plats horisontellt på ryggen.
Stiligt.
Det är sånt som jag sitter och drömmer om. Det här, antingen måste då boken vara väldigt lång eller titeln väldigt kort. Och här är titeln kort och boken lång. Dynamiken mellan systrarna ser ut så att den äldsta systern Ina är den som jag trodde att jag var mest när boken började. Hon hittar mycket trygghet i system, hon gillar grafer, hon försöker förstå världen med hjälp av att vara praktisk. Väldigt bra på att typ höra av sig till sina systrar, yngre systrar med typ tips på pensionssparande och på kallade mest. Typ, sådär. Förresten, känner du till den här indexfonden? Och det är jag. På något, någon version av mig. Mellansystern heter Evelyn. Hon är en person som när jag började lyssna på henne tänkte jag att hennes röst kunde bli vem som helst. Så att hon hade en väldigt böljande röst och att hon hela tiden speglade den hon pratade med. Ja. Och det är också en del av mig. Jag känner att jag har gjort det väldigt av massa olika skäl har jag känt mig halv hemma i Stockholm. Och halvhemma i Sverige också. Känt hela tiden som att jag behövt agera på ett visst sätt för att få vara med i någon slags vag gemenskap. Mm. Och att det har funnits konsekvenser varje gång som jag har agerat fel eller sagt någonting fel eller använt något ord fel. Och jag tror att den här speglingen har jag liksom hållit på med mycket. Och det är nog en av anledningarna till att jag mår väldigt bra när jag bor. Nu bor jag i USA och det känns väldigt härligt. Och den sista systern heter Anastasia och hon är så här... jag ser henne som en person som är så här... det är ett person som rör sig hela tiden.
Hennes ben skakar ut.
Ja, verkligen. Alltså hon vill alltid att det ska hända grejer. Ja. Och ibland med artificiella medel, ibland med... hon är otålig. Och jag tänker att det är också jag. Jag är också en sån person som... jag är en sån person som när jag kommer in här... alltså när jag var i er ålder, när jag var ung, så var jag en sån person som kom på fester... och mina personer, jättekonstigt uttryckt. Mina personer, min besättning som jag har. Men mina vänner drev med mig därför att jag väldigt snabbt kom till en fest. Tittade på festen, drack och sen var på väg till nästa fest. Yeah. Kanske till och med på väg upp i rulltrappan tänkte jag så här. Men om vi hade 10 minuter så kan vi sen gå till... och den, jag har den otåligheten och det tror jag syns både... jag gillar ju texter som rör sig snabbt framåt.
Det känner man. Det är på vissa ställen är det inte ens en punkt utan bara komma.
Ja, jag gillar inte att sätta punkt.
Nej, de märker det.
Jag gillar att det flödar på. Jag gillar verkligen inte att sätta punkt. Och det, så att det här är, egentligen så är ju jag finns i alla de systrarna och sen så finns det ju också en person som delar mitt namn som jag delar ännu mer med som heter Jonas.
Precis. Jag upplever att det ibland, eller att det känns som att de här systrarna, de är väldigt hårt bundna till varandra, men de kämpar emot det hela tiden. De liksom stöter ifrån sig varandra och flyttar till andra sidan jorden och så, men sen tillsammans, eller sen återkommer de till varandra.
Ja.
Så det finns den rörelsen. Den här bok, Jonas då, kan vi kalla honom så?
Ja.
Jonas i boken. Han växer upp med en pappa som kommer och går lite som han vill. Inte är så snäll mot barnen. Nyckfull liksom på många sätt. Han har fina sidor också såklart, men han är svår att leva med, upplever jag. Och han säger vid något tillfälle om de här tre sönerna som han har att de kommer att misslyckas. Och samtidigt så har de här tre systrarna en väldigt paranoid mamma som gör att de måste flytta hela tiden. Gång på gång så byter de plats. Och hon menar att det ligger en förbannelse över dem. Kan du berätta lite om den förbannelsen?
Hon är övertygad om att vid något tillfälle så var de lite för lyckliga. Lite för vackra, lite för framgångsrika. Och då var det en person som satte en förbannelse på dem. Så att de måste hela tiden fly. Och förbannelsen säger egentligen att allt som du älskar kommer du någon gång att förlora. Och det är klart att vi inte tror på förbannelser. Fast om man någon gång, och det är intressant att du säger Jonas i boken och den här förbannelsen. Därför det är precis samma sak. Båda två får en, allihopa får en förbannelse satta på sig.
Mm.
Och kämpar, försöker kämpa sig ur den. Därför att de känner väl att de kommer dö om de inte lyckas bryta förbannelsen.
Mm.
Så att systrarna har en förbannelse som handlar om att de inte får älska saker för mycket. Och Jonas i boken har en idé om att om jag inte håller hårt i livet så kommer jag gå under och falla. Och det som är viktigt i boken är att pappan inte är född i Sverige. Så att när pappan faller så finns inte det någon där som kan hjälpa honom upp. Och jag tänker att det fall finns ju genom hela boken egentligen. Varenda gång som systrarna faller så finns det, när Ina faller så finns de andra två systrarna där. När finns en scen i boken när Evelyn för första gången har lämnat Sverige och befinner sig i New York och håller en monolog som hon har skrivit själv för att komma in på en teaterhögskola. Och så för första gången vågar hon visa sig ful med sina systrar. Hon berättar allt som hon egentligen hatar med sig själv och när hon gör det så det är liksom som att hon blottar sitt absolut värsta för de här systrarna som känner henne jätteväl. Men de har aldrig sett henne släppa ansiktet. Så det sista hon gör då det är att hon tar sand och bara vill förstöra sitt ansikte. Och ta massa sand. Kändes som att jag skulle ha sand för att visa hur hon bara... Och sen så typ faller hon ihop. Men hon faller inte ihop därför att systrarna är där och håller i och tar upp så att en kramar framifrån och en bakifrån. Typ. Alltså det är ju det som är poängen med familj och sociala, alltså mänskliga relationer. Att vi, när vi faller så kan vi falla och sen så hjälpas upp igen.
Men du menar att pappan inte har det?
Pappan har inte det. Och en av de sakerna som händer efter skilsmässan i boken, det är liksom att han bara faller och faller men aldrig lyckas ta sig upp igen.
Ja.
Så det, jag var nyfiken på det. Det är intressant att höra din take på honom. Jag tycker att en av de coola sakerna med pappan är att han är så jävla bra på att drömma. Han har så stora drömmar. Och det, jag kan prata länge om min pappa, men någonting som han var väldigt bra på, det var att drömma. Alltså att han tutade liksom på riktigt, när vi hade massa konstiga jobb när jag var liten. Han och jag som vi liksom, ja men, sålde saker, städade restauranger och sådär. Och att han var så, talade de om det i termer av att så, det här är starten på Kemiri-koncernen. Så vi heter Kemiri. Det här är liksom det byggande. Jag visste inte ens vad en koncern var. Men det är något stort. The Kemiri Concern skulle liksom... Och det koncern är något annat ord på engelska. Men ja, Kemiri-koncernen. The Kemiri Consortium. Och jag tänker att det finns en jävla energi i det där också. Att kunna drömma. Men det är också mycket ondare när de där drömmarna krockar med verkligheten. Och det händer igen och igen i boken.
Ja, alltså jag började tänka på att förbannelsen kanske egentligen är barndomen på något vis. Att alla de här, alltså Jonas i boken och de här tre systrarna är så otroligt bundna till sina föräldrar och lever kvar väldigt mycket i det som har hänt dem när de har varit små.
Mm.
Och så tänkte jag att att förbannelsen kanske bryts när de kan släppa taget från sina föräldrar på något sätt.
Och det tror jag att många i min generation, många som har föräldrar som är födda i andra länder, känner nog att de går runt och bär på massa historisk smärta som de inte riktigt vet var den sitter, apropå blodomlopp. Jag kan inte riktigt hitta den i mig, men det känns som att det finns en skam och en skuld. Och jag har ibland känt gentemot, så min pappa kommer från Tunisien, att det har funnits en skam över många av de privilegier som jag har fått här. Att jag går runt och bara får barnbidrag typ och har möjligheter som han fick på något vis kriga sig till.
Mm.
Men det har också varit i mitt person, det är också någonting som hände i Jonas i boken, att det har funnits saker i mitt liv som har känts mycket mer obekväm också att erkänna för människor, för att de liksom inte ingick i min personliga mytologi.
Just det. Ja, det tänkte jag jättemycket på när jag läste den här boken, för jag har ju läst alla dina böcker och de flesta av dina texter skulle jag tro. Och jag brukar, när jag läser böcker så brukar jag göra ett hundöra liksom här nere. Och sen så brukar jag dra med nageln liksom vid stycket som jag liksom fastnar vid. Och när jag skulle förbereda mig för det här samtalet så gick jag igenom de här viken. Och sen så såg jag att de flesta stycken som jag hade liksom fastnat vid var ställen där det blir väldigt, väldigt sårbart. Och jag upplever att den här texten liksom är rufsigare och naknare på något sätt än dina tidigare texter. Att du vågar stanna kvar i smärtan. Är det någonting som du känner igen dig i? Hur har det varit att skriva?
På något konstigt sätt befriande. Det känns som scener som har varit typ mysterier i mitt liv som jag alltid har försökt förstå. Det finns till exempel en sån scen som är, som har varit som någon slags, jag vet inte, den har varit stängd för mig länge, men det känns som att den öppnas upp när jag skrev om den, var efter den här skilsmässan i föräldrarnas. Alltså det är egentligen inte bara pappan som faller, det är också mamman som faller. Alltså mamman blir ensam, blir sjukt orolig för ekonomin, lämnas ensam med de här tre sönerna och den här förbannelsen som hennes exman har uttalat över dem. Och vi vet ju det, att oro och ensamhet sätter sig i kroppen, så att hon blir sjuk helt enkelt och hamnar på sjukhus och åker in och ut på sjukhus. Och det finns någon scen där när, som jag visste att jag skulle komma fram till, där Jonas i boken och hans småbröder går till det här sjukhuset. Och det är liksom inte någon... jag bara kommer ihåg att vi kom dit. Och så, för att det kan du kanske känna igen som skrivande person, när någonting är läskigt och det känns som att det gör för ont, då tittar vi ofta på bokstäverna. Så Jonas i boken liksom kommer dit och så ser jag mamma där i sjukhussängen. Hon ser plötsligt så liten ut. Och så tittar han på sjukhusarmbandet och ser att namnet för en gång skulle rättstavat. Thank God.
Ja.
Och sen så är det en av småbröderna som blir jätteledsen när de ska gå. Och säger så här, han säger typ, mamma jag vill inte att du ska dö. Och då önskar jag att storebrorsan var stor nog att säga, det är okej. Du visar dig svag. Det är naturligt att du är rädd. Men det som storebrorsan egentligen gör är så här, håll ihop det för i helvete.
Ja.
Du kan inte släppa taget nu. Du får inte visa dig svag. Håll ihop det. Alltså.
Han behöver väl det också. Att alla håller ihop det.
Han såg konsekvenserna av att släppa taget. Och att fallet kunde fortsätta i all oändlighet om han inte gjorde det. Så jag tror att det fanns några av de här scenerna som... Ja, men det är som egentligen, jag tror att jag tänkt på dem hela livet. Och sen så tror jag att jag kunde skriva dem tack vare att jag skrev dem först på engelska och sen på svenska.
Ja, precis. För att det är ju så att de här tre systrarna, de pratar med varandra på engelska. Det här känner jag mycket väl igen från att åka tunnelbana i Stockholm. Och då så ser man de här underbara kompisgängen eller liksom klickarna av kids som sitter och pratar engelska. Ofta amerikanska engelska. Mm. Men man känner ändå att det här är kanske inte riktigt deras hemspråk.
Mm. Roligt om det hade varit brittiskt.
Ja, verkligen.
Australiensiska engelska. Ja, det är alltid amerikanska.
Alltid den amerikanska engelska. Berätta lite om varför du har skrivit på engelska.
Därför att jag var en av dem. Jag satt på tunnelbanorna och snackade engelska. Jag satt på... Ja, men jag kan berätta en historia bara som en symbol för hur så här, Amerika influerade vi var. Vi satt på McDonald's på Hornsgatan jämt. Som tonåring bara satt vi. Tiden gick långsamt och vi satt. Drack en te, hade en paj och så satt vi. Och tiden bara gick. Och så kommer jag ihåg någon gång, hon pratade engelska hela tiden. Det är ett försök att uppfinna ett hemland som inte var Stockholm. Eller uppfinna en plats där vi kunde känna oss som naturliga kanske. Och så kommer jag ihåg en gång när vi satt där en sen natt. Så var det en kille som kom in och så var det typ ganska lugnt framme vid kassan. Och jag hade en svensk kille, men han hängde runt lite. Petter, svenska rapparen Petter. Han var typ någon hangaround. Så jag kommer ihåg att jag såg honom och blev lite starstruck. Och sen så står han i kö där. Och sen så kommer han på. Jag vet inte vad, jag vet inte om han var punk eller så. Han plötsligt kommer på. Han delar ett lifehack om ni vill testa i natt. Han kommer på att han plötsligt kan hoppa över disken och ta hamburgare.
Så coolt.
Springa, så jävla coolt. Jag kommer ihåg att han bara, hur vågar han? Så tar han två hamburgare, hoppar tillbaka över disken och så rusar han ut mot Torsgatan. Och när han rusar ut med så här fettet rinnande ner på händerna. Ni vet när man gör någonting som känns jättekult i stunden, men sen är det lite mindre coolt när de här hamburgarna bara, det är så såsigt. Då ropar han ut till sig själv. Brooklyn! Brooklyn! I någon slags energi av att så här få... jag tror inte att han har varit i Brooklyn eller att han har någon relation till USA, men att det fanns någon känsla av att han, ja men, åkallade USA som kraft på något vänster.
Mm.
Och det gjorde vi jättemycket när jag växte upp. Att vi liksom visste väldigt lite om USA, men vi letade så desperat efter en plats och då funkade USA. Jag tror att det är därför systrarna drömmer så mycket om USA som plats.
Du sa det förut att du skrev den här boken på engelska i början. Du skrev alltså ett helt utkast av det här manuset på engelska.
Ja.
Varför? Var det för att få kontakt med hur det kändes när du var liten och pratade engelska? Eller?
Det var bara för att systrarna snackade engelska. Och du vet ju själv, om du skriver, om du får en idé och så börjar du lite för tidigt vara praktisk till den.
Mm.
Idén dyker upp. Du ska skriva en bok om en hund eller vad som helst. Och så sätter du, men hur många liksom, hundböcker har blivit bästsäljare på sistone? Eller liksom, vilket omslag ska vara? Om du blir praktisk med en idé för tidigt, då lämnar den där idén dig och hittar en annan författare.
Mm.
Så att jag har alltid varit väldigt rädd för att bli praktisk för tidigt. Så att jag tänkte, jag skriver några kapitel, 10 kapitel, 20, 30, 40. Men sen hade jag så kul. Så skrev jag 700 sidor på engelska. Och sen mejlade jag min förläggare och sa liksom, jag har goda nyheter och dåliga nyheter. Jättekul, det finns en ny bok. Mer problem, den är skriven på engelska. Och då var han jättekul och sa, men du får välja. Antingen hittar vi en översättare, men det är också din mest personliga, längsta bok. Jag tror inte att du kommer klara av att låta en översättare göra det. Och då säger jag, men jag testade att skriva in den igen. Och då började jag översätta den, men kunde ändra allt som jag ville. Så jag var som en otrogen, jättefantasifull översättare. Och det var jättekul.
Underbart.
Ja, askul.
New York förekommer ju i den här boken. Du har också skrivit den i New York.
Ja.
Och det finns en plats, ni vet där svartvita fotografiet på byggarbetare som sitter på en järnbalk och äter lunch. Det fotografiet förekommer i den här boken för att systrarna tror att deras gammelmorfar är en av dem som sitter på den här järnbalken.
Yeah.
Jag kunde liksom inte sluta tänka på de här gubbarna på järnbalken. Och då tänkte jag att kanske var det så att Jonas kunde inte heller sluta tänka på de här gubbarna på järnbalken. Varför har du skrivit om Rockefeller Center och dessa män?
Jag tyckte att det var kul att tänka på den där ståtliga byggnaden som, och det där fotot som symbol. Därför att jag tror att vi alla har sett någon version av det fotot. Men jag tror inte att vi har tänkt på att den där huset, vi vet vem som finansierade det, Rockefeller. Vi vet vem som ritade det. Men det var 40 000 människor som byggde det där huset. Och vi vet ingenting om dem. Så att vid något tillfälle, för många, många år sedan läste jag typ en artikel i Hallandsposten, tror jag. Där det stod att, nu är det avslöjat. Två av de här männen är svenskar. Nu är det klart. Och beviset var typ att de hade något barnbarn hade sagt så här, ja, men han ser lite ut som morfar. Och det var ju inte bevis, men när man börjar söka på de här så är liksom alla ingen av de här männen har en säker identitet egentligen. Jag tyckte att det var väldigt häftigt att de alla är övertygade om att de är italienare, irländare, svenskar, skandinaver, Native Americans. Och det gjorde mig nyfiken. Jag ville skriva någonting om den där bilden och se vad som, hur mycket mening som jag kunde fylla den med.
Just det, det är någonting i det här bestående också. Ja, den där byggnaden som är så kraftfull och människorna bakom den. Det finns en del av liksom ett kapitel i boken där du bara rabblar namnen på de som var med och byggde.
Aha.
Jättemäktigt. Det är bara namn efter namn efter namn efter namn. Och det bara går på sida efter sida efter sida.
Mm. Vet du vad det är för namn?
Nej, berätta.
Alla de namnen är de mest vanliga namnen på äktenskap som är interracial i USA. Det finns en diskussion också om det här vad blandningar gör och vad blandningar är. Så det är där alla de namnen kommer därifrån, kan man säga.
Ha. Ja, det var en otrolig scen verkligen. Mm. De här skrivtipsen du gav mig som 14-åring, som ju faktiskt verkligen, den här lär dig reglerna och bryt dem sen. Det har liksom varit en sån, det här är mitt bästa skrivtips någonsin. Och man kan ju säga vad man vill om skrivtips. Till mångt och mycket så handlar det ju bara om att skriva och liksom fortsätta utforska. Inte börja planera för tidigt, som du pratar om. Men om du skulle ge lyssnarna något råd som har med skrivprocessen att göra, vad skulle det vara?
Jag tror att det skulle vara att hitta en rutin som är baserad på tid snarare än ord. Alltså, jag har försökt, när jag var ung försökte jag ha en rutin för min skriva. Nu är jag familj och fru och det är mycket lättare. Men jag tyckte alltid att det var så jobbigt att ha en rutin. Därför att jag trodde att en rutin byggde på, sätt dig ner, sitt tills du har skrivit 2000 ord. Typ. Det jobbiga med det är att om du sitter och upptäcker att du inte har skrivit 2000 ord, då känner du dig dålig.
Ja.
Och att känna sig dålig gör vi tillräckligt. Om vi vill skapa något så kommer vi alltid finnas ett element av att vi känner oss dåliga. Så vad finns det för sätt då som du kan hitta en rutin där du slipper känna dig dålig? Och för mig hjälpte det mycket att börja tänka i termer av tid. Jag skiter i vad jag gör på dem. Om vi tänker oss att börja lätt. Men till mina studenter brukar jag säga börja väldigt lätt. En halvtimme. Men då är det flight mode. Till och med kanske skriva för hand. Stänga av allting. Och så bara sitter du. Och då går tiden väldigt långsamt. Och efter ett tag blir hjärnan så uttråkad. De första 5 gångerna är det panik. Därför att då finns det ingenting. Då är hjärnan helt så här. Och nu ska vi sitta här en halvtimme igen. Men i slutet av den halvtimmen. Då är du ju ändå, då har du lyckats på något sätt. Då kan du inte misslyckas. Och att gradvis bygga upp en sån rutin kring hur mycket tid du ägnar åt ditt skrivande, det har varit jättehjälpsamt för mig. Och sen så tror jag inte på det här bara som en generell sak. Liksom att jag tror inte på den här idén om att vi kan trycka bort hatröster. Alltså röster som försöker förstöra för oss eller röster som är kritiska mot vårt skapande.
Gena.
Hyenan, i boken kallas den hyenan.
Yeah.
Jag tror liksom inte på en metaforisk sätt att vi kan döda hyenan. Jag tror att vi måste hitta sätt att bjuda in hyenan eller göra narr av hyenan. När jag möter studenter som brottas med perfektion så brukar jag be dem att bjuda in hatrösten och skriva utifrån det perspektivet. Yeah. Få den att liksom tappa, skriva ur sig den. Och sen på något plan, jag tycker det är väldigt roligt om de lyckas också inse att den där hatrösten försöker hålla dem trygga. Den är jätteviktig ibland, i vissa faser. Så därför jag tror att jag har en mental bild av att det som vi trycker ner under ytan, hjärnan vet att det finns där. Och hjärnan håller hela tiden koll på det. Och det bara exploderar upp och det får ännu större kraft i våra liv då.
Så släpp fram det istället.
Släpp fram det, försök att bli kompis med det och ha någon ceremoni för att tacka det. Tacka din inre hatröst för att den har funnits där. Det var fint att hänga. Nu sätter jag dig lite i hörnet här för nu ska jag sitta tyst i en halvtimme. Bara så, för jag tror inte på det här. Jag tror inte att det går att kväva en del av oss. Jag tror inte det. Jag tror att det handlar om att bjuda in den.
Tack så jättemycket Jonas Asenkemiri för att du kom till Röda rummet idag. Tack för den här underbara boken. Jag tycker verkligen ni ska läsa den. Jag vill också tacka Oliver Bergman på Podplay som har producerat den här första säsongen av Röda rummet. Jag vill tacka Bokmässan som har sett till att vi har kunnat göra den här jätteroliga podden. Det är det roligaste jobbet jag haft. Och tack till alla som har lyssnat och som har kommit idag. Tack så mycket.
Tack.
Podplay, en del av